Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Rising run from Di Maria.
It's a good save, but it's Bale! Gareth Bale has done it for Real Madrid!
Cristiano Ronaldo delivers La Decima for Real Madrid in Lisbon. The 12-year wait is over and Real Madrid
okej, Erik, ska vi prata om det de i Real Madrid kallar för La Decima?
Ja, det går inte riktigt att lämna 2014 bakom sig med att bara konstatera att Real Madrid tappade ligan till Barcelona och Atletico Madrid. För de lyckades sannoliken med en del annat våren 2014 istället. De hade ju haft en fixering ända sedan 2001 och Zidans volley mot Leverkusen i Glasgow om att vinna den tionde Champions League-bucklan, att göra sättet fullt på något sätt. Men nu hade de hållit på i mer än 10 år och de strandade alltid i antingen åttondel eller semifinal under Florentino Perez. Och det där med La Decima, jakten på La Decima, höll verkligen på att utvecklas till en förbannelse och en förtrollning. Men nu förlöstes den då av Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, BBC-kedjan och till sist även Sergio Ramos. Och Karim Benzema bidrog definitivt. Han gjorde till exempel det enda målet i den första semin hemma mot Pep Guardiolas FC Bayern. Men han var ju rätt långt ifrån att vara en av huvudpersonerna.
Ja.
Han såg som en komplementspelare. Någon som funkade förvånansvärt fint för att ge Cristiano Ronaldo och Gareth Bale spelutrymme. Men hans bidrag i själva finalen var litet. Och när historieböckerna skrevs om Real Madrids La Decima, ja, då var det ju inte namnet Benzema i rubriker, utan det var snarare kursiverat eller inom parentes att just det, han var ju också där och gjorde sitt för att BBC-kedjan skulle göra, jag tror det var 97 mål under enbart den här säsongen. Men även om det då var sättet de flesta såg det på, så fanns det ju allt fler som pratade högre och högre om någonting annat. Zinedine Zidane, absolut. Men nu även en väldigt övertygad Carlo Ancelotti som under säsongens gång själv hade blivit förvånad och smått förundrad över hur viktig Benzema var. För han förstod ju, han såg ju att det är klart att det inte bara funkar att låta Bale springa på en kant och Ronaldo springa på en annan kant och så blir det automatiskt mål.
Nej.
Det måste ju finnas någon som binder ihop och knyter samman allting och som inte bara kan öppna upp ytor utan ibland faktiskt ta sig ur ytor för att en Ronaldo ska kunna skena in där istället. Och den spelaren visade sig vara Karim Benzema och det hade inte ens Carlo Ancelotti förstått innan han stod inför fullbordat faktum. Här har vi den perfekta möjliggöraren för våra andra offensiva spjut. Och någonstans tror jag nästan Ancelotti kände att det var bra ifall inte fler än han fattade det. Men han kände ju också någon skyldighet att stå upp för Karim Benzema utåt, att lyfta Karim Benzema utåt. Så han började prata på ett sätt som innebar att ja, han sa att det är möjligt att Karim Benzema inte är den bästa nian i världen, men han är den bästa nian i världen för mitt Real Madrid.
Ja, just det. Ja.
Och det var just det där att utifrån hur vi spelar och utifrån vilka spelare vi har och vilka våra styrkor egentligen är, så kommer du inte hitta någon annan anfallare som maximerar dem på ett så osjälviskt sätt som Karim Benzema faktiskt använde sig av.
Ja, en fantastisk avslutning på säsongen där. Men det var, säsongen var ju inte slut, för det var VM i Brasilien också.
VM i Brasilien också. Och äntligen en mästerskapsspelande Karim Benzema som, ja, man gjorde sig själv och sin förmåga rättvisa. Gjorde 2 mål i premiären mot Honduras. Vet du vad som var speciellt med ett av dem?
Nej.
Första VM-målet någonsin att dömas in med hjälp av goal line technology.
Jaha.
Det är oproportionerligt stor entusiasm för den anekdoten.
Ja, men det är ju,
ja. Ganska innehållslös liten nugget. Men den gladde dig. Ja, det gjorde, så då blev jag nöjd.
Ja, det gjorde.
Och sen även 1+2 i den andra matchen. Överkörningen av Schweiz som jag var på plats och upplevde i Salvador Bahia. Och ja, men därefter ganska rak kurs fram mot kvartsfinalen. Och jag var inte ensam i den här studion om att se Benzema och Frankrike. Nej. På plats i VM 2014.
Det var jag också på.
Ja, du var på kvarten på Maracana.
Ja.
Tröttkörd på Caipirinhas, solmosig, småsömnig, vill jag minnas.
Ja, det var inget journalistiskt jobb, det kan jag inte säga. Nej, det var en helt annan resa.
Det var
ja.
Ingen energisprudlande entusiasm.
Nej,
heller.
Det var det inte. Nej. Men jag var i alla fall där.
Du var där och önskade att matchen skulle ta slut snabbare.
Nej, så fick... det gjorde jag inte. Det var en upplevelse faktiskt. Ja.
Ja, men en, som ni märker, ganska odramatisk avslutning på Frankrike och Karim Benzemas VM. De dog inte riktigt med stövlarna på, utan de ställde väl i lite väl hög utsträckning mest in skorna i den där kvarten mot Tyskland. Ja. Det är i och för sig... Ja, du minns det väl säkert inte, för du kommer inte ihåg mycket från den här kvarten. Men han har ju ett läge på slutet, Benzema, då han driver in i straffområdet och skjuter helt okej högt mot närmsta stolpen. Och Neuer bara sträcker ut den jävla så här Superman-arm och bara viftar bort bollen. Dunkar bort bollen.
Jag minns det mest som var rätt sömnig match faktiskt.
Sömnig match för sömnig publik.
Exakt. Ja.
Men därefter eldigare slutpunkt för det hela. För även om Karim Benzema själv hade hunnit lämna Brasilien, så var hans entourage kvar. Och det var även den franska journalistkåren. Och de hamnade då i bråk, slagsmål med varandra. Det är Benzemas agent Karim Jaziri och så hans bästa närmaste barndomsvän, som också heter Karim, Karim Zenati, som ska ha slagit till flera journalister. Och det, jag ska inte säga att det blev sopat under mattan, men det kom att sakna juridisk påföljd, eftersom att de franska journalisterna som drabbats upplevde det som alldeles för jävla jobbigt att gå igenom processen för en brasiliansk polisanmälan. Och det innebär att även nu så är det så här ordstå mot ordsituation. Benzemas folk säger nej, vad fan, det där är bara påhitt, det har inte hänt någonting. Och journalisterna bedyr att vad fan, de har ju slagit oss, de jävlarna. Gör era egna bedömningar utifrån den knapphändiga informationen. Men ytterligare en sån här episodhändelse som inte direkt stärkte Benzemas ställning bland vissa av de mer högprofilerade franska journalisterna.
Nej. Och hur är livet i Real Madrid kommande säsong då?
Ja, alltså det är både väldigt framgångsrikt och helt utan framgång. För först och främst sker det en ganska stor sak då Karim Benzema skriver ett nytt 5-årskontrakt med Real Madrid. Han förlänger fram till och med 2019 och nästan till dubblar sin årslön. Och Även om det framstod som självklart då det skedde, så hade det legat väldigt långt borta bara ett och ett halvt eller två år dessförinnan, när Mourinho svingade som mest om kissekatter och den södra kortsidan på Bernabeu hade vänt sig emot Karim Benzema. Men nu var hans position i laget given och hans status i klubben stigande och hans bidrag på planen fortsatt produktivt. För BBC-linan går in i det som blir deras allra mest målglada säsong.
100 mål.
De är 100 mål ihop på en enda säsong.
Ronaldo 61.
Ja, och Ronaldo medveten om och någorlunda tacksam inför att Karim Benzema och hans spelklokhet och hans uppoffringsvilja var en förutsättning för dessa, vad sa du, 62 mål?
61.
Okej då. Och ja, det var väl inte så att Ronaldo gjorde världens största offentliga nummer av att plussa och prisa sin medspelare. Men för de som tittade noga så kom det ändå en väldigt viktig ömhetsbetygelse då Portugal och Frankrike möttes i en landskamp den här hösten. För det var inte nog med att Ronaldo hälsade på Benzema med värme. Det var ju det att läppläsarna kunde se att han till och med tilltalade honom på franska.
Jaha.
Ça va mon frère, ska han ha sagt. Läget min bror, ungefär.
Helt, helt fantastiskt.
Ja, du förstår ju vilken jävla vördnad Cristiano Ronaldo visar i och med detta. Ja. Men en lite märkligt bakvänd säsong, för trots alla dessa oceaner av mål så vinner ju inte Real Madrid någonting. Och även om Luis Suarez, Neymar och Leo Messi sammantaget gör något färre mål än BBC-kedjan, så vinner ju FC Barcelona det som är värt att vinna. Och det uppfattas ju som MSN-kedjans år snarare än BBC-kedjans säsong. Och det är såklart att det ska vara så. Såna är fotbollens spelregler. Men givetvis lite barskt och bistert och Real Madridskt att det leder till att Carlo Ancelotti får sparken.
Ja.
Och på ett sätt lite oroande att den lite knussligare Rafa Benitez blir utvald för att ersätta honom. Men totalt med allt inräknat och sammanvägt får vi ändå säga att Karim Benzema befinner sig på en bra plats i sin egen karriärskurva sommaren 2015. Han har vunnit striden för att etablera sig i Real Madrid och för att bli erkänd som en anfallare av väldigt hög internationell klass. Okej, det är lite körigt där hemma med hiphop-scenens olika nyanser, så det blir ingen semester med Roffa sommar 2015. Men istället blir det ju en semester med...
Ja, vad heter han? Är det Boba eller?
Inte nej, med Boba.
Men han är den tredje.
I första hand, han kanske var med. Ja. Men det som uppmärksammas, det som är globalt eko, det är att Karim Benzema hänger en massa med Rihanna sommar 2015. Ja. Han klubbar med henne i New York och i Los Angeles. Och de lämnar ställena i stort sett samtidigt. Och det börjar ju viskas om huruvida det är en populärkulturellt potent romans som håller på att växa fram här. Rihanna hade ju twittrat direkt till Benzema under VM 2014. Och det här hade ju kunnat bli någon sorts gatuvariant av David Beckham och Posh Spice, uppdaterat för 2000-talets andra årtionde.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sådana att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Och ungefär så fortsatte det sen även in i nästa säsong, in i 2016-2017. Benzema är bra. Och Benzema gör en hel del mål och poäng. Men det är inte riktigt samma Karim Benzema längre. Om något har han fått en liten nedgång snarare än ännu ett lyft. Och jag tror det är liksom här i januari 2017 någonstans som han är inne i en svit och han har gjort ett enda mål på 12 ligamatcher. Mm. Och visst, Real Madrid går ju på sitt sätt fenomenalt under Zinedine Zidane. För de radar ju upp Champions League-titel på Champions League-titel. Men kärnan i laget, tyngdpunkten i laget har väl om något förflyttats från BBC-kedjan och deras 100 mål per säsong till mittfältstrion med Modric, Kroos och Casemiro. Ja. Det är, ja, men i mycket högre utsträckning mittfältarna och Ronaldo som vinner matcher åt Real Madrid än det är BBC som är oemotståndliga. Och alltså, det där gäller egentligen för både 2017 och 2018. Och jag kommer till exempel ihåg när Real Madrid mötte The Mighty Spurs i Champions League-gruppspelet säsongen 2017-2018. I London var de ju såklart helt chanslösa, så spolades ju bara bort av de vita anfallsvågorna och Dele Allis genombrottskraft. Men i Madrid så var de ju ändå med i matchen lite grann och kunde bärga 1-1 kryss. Och jag var såklart på båda de här matcherna. Jag var nere i Madrid och kommer ihåg att jag också tyckte att Karim Benzema var liksom mindre involverad än han brukat vara. Men ja, min uppfattning hade nu ingen större betydelse eller något större genomslag. Men det hade Gary Linekers. För han kände sig nödgad att i anslutning till matchen gå ut och twittra om hur Benzema minsann var en aning överskattad och hur han egentligen bara räddades upp av Ronaldo.
Ja.
Och det var en åsikt som han fick ganska stort gehör för på den här tiden. Han fick en hel del medhåll och sympatier, men han fick ju också mothugg av en Zinedine Zidane som återigen kände att det var dags att rida ut i strid för sin Karim.
Ja.
Och vid det tillfället pratade Zidane med en, ja, men rätt rödglödgad övertygelse som du sällan hör honom föra sig med. Han refererade direkt till Lineker och sa att det är pinsamt för någon som kan fotboll att prata så. För folk tror att en nia här måste ju 50-60 mål per säsong. Och nej, det gör inte Karim. Han gör inte 60 mål. Men han gör 25-30. Och han ligger bakom 30-40 till. Och Zidane hade absolut fog för att prata på det sättet. Jag förstår ju exakt var han utgick ifrån. Men det var ändå svårt att skaka av sig det här intrycket att jo då, vi ser vad Benzema gör och vad han bidrar med och vad han tillför och hur mycket anfallsspelet förlorar när han inte är på plats. Men allt det var ju ändå tydligare och bättre för 2 år sedan än vad det är nu. Så vart ska det här egentligen ta vägen?
Nej, för att han gör 5 mål i ligan.
Ja, alltså det är ju just det. Han gör ju i och för sig 2 mot FC Bayern i Champions League-semin. Och sen gör han ju också det här finalmålet som också är legendariskt. Det är väl inte lika legendariskt som Gareth Bales bicykleta. Och det kanske inte ens är lika legendariskt som Bales vådaskott som Karius tappar in. Men det är ju det här målet som han stjäl av Luis Karius.
Ja.
Som bidrar till den dåvarande Liverpool-målvaktens fullständiga karriärshaveri. När liksom bara snappar upp ett utkast och stöter in den i tomt mål. Så liksom, visst, han visar sin smartness och han är bra i de stora matcherna. Men precis som du säger, det är 5 ligamål på hela den här säsongen. Ja. Och det här är ju, ja, men den sista Champions League-titeln som sista Real Madrid tog. Jag vet inte om jag ska säga sista eller senaste, och det är mest för att jag inte vet om vi fortfarande kan prata om samma Real Madrid. Nej. Men det sista Champions League-bucklan som Ronaldos Real Madrid lyfter. Och det fanns ju en förståelse inför att det laget som alltså hade vunnit 4 Champions League på 5 år skulle behöva föryngras och brytas upp. Och då utgick nog många från att Karim Benzema var en av dem som riskerade att behöva lämna. För trots att han hade varit mycket ute i kylan så hade Gareth Bale gjort finalen till sin. Och här är just Cristiano Ronaldo, var ju Cristiano Ronaldo. Så ja, var det inte i den där nummer 9-rollen som anfallsförändringen skulle behöva ske? Det var frågan som rätt många ändå tog med sig in i sommar 2018.
Ja, och jag menar, han gör 5 mål i ligan och visserligen 5 mål i Champions League också, men när man säger 30 siffrorna på väg ner, alltså Lineker hade ju faktiskt en poäng om man inte hade kollat på de, alltså, säsongerna som kommer liksom.
Ja, och om man inte hade tittat på någonting annat än statistiskt protokoll. Jag kan gå med på att han hade en poäng, och jag kan gå med på att Zidans försvar kanske var oproportionerligt översvallande, men ja, så här med historien på fickan så är det ju lättare att tycka att Zidane var rätt ute än att Lineker var det.
Ja, och det är väl som jag ser det från och med nu, han visar sig vara en helt jävla otrolig spelare.
Ja, nej, men här sker ju något karriärsförändrande, ja, men något livsförändrande för Karim Benzema. Och hur man än ser på fotboll så är det ju lite egendomligt att behöva konstatera att det bästa som någonsin hände honom var att Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid.
Ja.
För så skulle det visa sig bli, även om det kanske inte framstod som gudagivet under den här första hösten. För okej, det blev ju en tydlig ansvarsförändring direkt. Det blev en ny sorts uppgift i ett nytt lag med en ny tränare. Och ja, ny uppgift, ny gammal uppgift. Kan du inte gå tillbaka till den spelare du var förr, Karim? Kan du inte vara den vi trodde att du var när vi värvade dig från Lyon, då vi trodde att du var den nya Brasse Ronaldo? Kan du inte liksom spela på det sättet? Ja, jo, det är klart jag kan, säger Karim Benzema mer eller mindre bokstavligt, och går in i säsongen som en ganska traditionell nia snarare än som en sorts skuggforward eller komplementsforward med främsta uppgift att göra Cristiano Ronaldo effektiv. Nu var det alltjämt 4-3-3, men snarare än Cristiano Ronaldo på vänsterkanten, eller ja, Cristiano Ronaldo bredvid sig i straffområdet, så var det ju antingen Marco Asensio eller Isco som utgick från vänsterkanten. Och detta innebar, ja, men naturligtvis en ny sorts uppgift för Karim Benzema. Och han började bra. Han gjorde 4 mål på de 3 första ligamatcherna och började väl få en del folk att revidera sig själva lite grann. Ja, kolla, just det, han är ju faktiskt väldigt användbar som mer klassisk nia också. Men sen följde en svit då Benzema gick mållös i 8 matcher i rad i ligan, och detta kulminerade med att Real Madrid förlorade klassikon på Camp Nou med 5-1 och framstod, om inte annat då, som ett rätt faderlöst lag. Ganska ledarlöst lag, åtminstone framåt i offensiven och för den delen på tränarbänken. backen för den blixtrekryterade Julen Lopetegui blev ju nu även blixtsparkad. Ja. Han hann knappt in på Bernabeu innan han åkte ut igen. Och istället kom tränarjokern Santi Solari in istället. Och visserligen kämpade Benzema på och gjorde det bästa han kunde som nia för sin nya manager. Han liksom bröt ett finger i januari men spelade ändå sig igenom smärtan med ett skydd som sen bara blev kvar även när fingret hade läkt. Men det räckte inte. Han kunde inte själv hjälpa ett Real Madrid som saknade styrsel. För när vi är framme i februari-mars 2019, då är vi framme vid en vecka som fan måste vara den sämsta som Real Madrid har haft i hela klubbens historia, mer eller mindre. För de förlorar då mot Barcelona hemma med 3-0 och åker ur Copa del Rey. Och några dagar därefter så förlorar de mot Barcelona hemma igen och hamnar därmed 12 poäng efter dem i ligan. Och sen skulle det fram ytterligare några dagar och då förlorar Real Madrid hemma för tredje gången på en vecka. Och den här gången faller de med 4-1 mot numera relativt lilla Ajax. Och på en vecka har de alltså kraschat i 3 jättematcher i 3 olika turneringar på sin egen hemmaplan. Och i det läget gick det inte att fortsätta. Och att Santi Solari skulle få gå, det var ju helt självklart och uppenbart. Men att Zinedine Zidane skulle komma tillbaka som ersättare, att det var långt mycket mer oväntat. Ja. Och det skulle än en gång komma att betyda rätt jävla mycket för Karim Benzema och hans framtid. För även om det är för sent att rädda säsongen, så avslutar Sisus Real Madrid den med en helt ny övertygelse. Och i mitten för den finns centralanfallaren Karim Benzema. Killen som Zinedine Zidane nu ger kaptensbindeln i sin allra första match tillbaka. Och killen som då tackar för förtroendet genom att göra 2+1 i bortasegern mot Real Valladolid. Och ovanpå detta så gör sen Benzema poäng i 7 raka ligamatcher. En svit som han krönar med ett hattrick mot Athletic Bilbao i slutet av april. Och efter den matchen så tar Zidane än en gång till sin stora retoriska verbalitetskanon, för då säger han rätt ut att för mig är Karim Benzema den bästa nian i världen. Och han luddar inte in det som Ancelotti en gång gjorde genom att säga att han är den bästa i världen för mitt Real Madrid. Nej. Utan den bästa nian i världen, punkt. Och i samband med detta så väljer även den inflytelserika fotbollsskribenten Jorge Valdano, som ju tidigare bland annat varit den mäktiga Real Madrid-tränaren Jorge Valdano. Ja, han fyller på med att uppdatera den där gamla liknelsen runt Karim Benzema som en kissekatt. Och Jorge Valdano, han använde sig av någon, tror jag, argentinsk gammal folksaga som baseras på den feletikerade puman. För det hade då funnits någon puma som...
Vad var det Scolari hade? Var det någon jävla lejon också? Något sånt?
Ja, det här motiverade landslaget 2002.
In i Sydamerika.
Ja, men det var ju då helt odugligt. Ja. Valdano är bättre, även om han är lite förutsägbar, för redan här kan ni nog se ungefär vart hans liksom bildspråk ska ta vägen. Ja. Men han hänvisar då till just någon puma som hamnat i någon argentinsk bondfamilj, eftersom att den var så liten som unge att de bara tog för givet att det var en harmlös katt. Och så långt var det väl inget särskilt, men puman hade ju sen då fostrats och fötts till en katt. Så den hade fått så lite mat och så tunn mjölk och vad fan nu en missuppfattad puma får. Och detta hade inneburit att den aldrig växte som den borde. Och det kunde därigenom fortsätta misstas för en katt trots att den hade blivit stor. Men när någon bara förstod, när någon gav puman den mjölk och den mat som puman behövde för att växa, ja, då visade det ju sig vem den hade varit hela tiden.
Och det var inte så jävla mycket bättre än Scolaris.
Jo, den är bättre än Scolaris. Den är bara lite för uppenbar. Ja. Men jag tycker ändå den är värd att återberätta, eftersom att det ändå finns det där inslaget av missuppfattning och felbehandling. Hade folk bara insett vad och vem Karim Benzema egentligen var från början, så är det klart att han hade vuxit tidigare. Han kunde vara undergiven och anpassningsbar och tjänare till andra på fotbollsplanen, men gav du honom de uppgifterna så gav du honom inte det han egentligen behövde. Då höll du hans utveckling och hans tillväxt tillbaka. Då bidrog du till att kissekatten fortsatte uppfattas som en kissekatt, trots att han egentligen bara behövde lite mjölk och rött kött för att bli en puma. Och det ska han nu då slutligen ha fått när det stora bergstrollet Cristiano Ronaldo försvann och det därigenom fanns mjölk och kött i överflöd för de andra att festa på.
Ja.
Och alla kanske inte var pumor. Marco Asensio kanske förblev en katt, hur mycket fågelkött du än pumpade i honom. Men Karim Benzema, han växte och han växte och han växte. Och det var både bildligt och bokstavligt, för där han tidigare tydligen då varit i behov av att slimmas ner och drog till Zidans dietist och tappade 7-8 kilo, ja, det var det frågan om han nu ändå behövde en annan typ av fysiskt upplägg. Och i det här att han utvecklades och förbättrade sig själv så väldigt mycket efter 30, så finns det ju också något relevant i att han tvingades sluta spela landslagsfotboll och hade både uppehållen och somrarna fria.
Ja, just det.
När någon annan var iväg och blev världsmästare i Ryssland, så är det klart att de hade kul och gjorde något stort, men de maxade väl inte sina förberedelser inför nästkommande ligasäsong.
Nej.
Och jag tror att Benzema hellre hade valt VM-guldet om han nu fick. Men när han inte hade det alternativet, ja, då kunde han ju verkligen investera somrarna i uppbygglig försäsongsträning. Och när Cristiano Ronaldo försvann var det som att han även ärvde hans, ja, men smått psykotiska professionalism och jakt på marginella tiondelsfördelar. För nu började det pratas om hur Karim Benzemas, liksom vattnet som Benzemas mat skulle kokas i, det skulle minsann vara mer alkaliskt framöver.
Uh-huh.
För det skulle vara bra. Och han skulle proppa i sig en massa spirulina snarare än rött pumakött. Jag vet inte exakt vad spirulina är.
Nej.
Men något användbart var det tydligen.
Kokosvatten, det kan han heller göra.
Och han började ju använda någon märklig typ av wetsuit som hette iMotion EMS. Och den hade inbyggda elektroder. Och vad dessa inbyggda elektroder gjorde för Benzema kan förbli osagt. Men nytta ska de ha gjort.
Ja.
Och allt detta ska då ha bidragit till att den 31, 32, 33-åriga Karim Benzema var i mycket bättre fysiskt skick än den 21, 22, 23-åriga.
Ja. formutvecklingen bara fortsätter ju.
Ja.
Han blir bara bättre och bättre och bättre.
Ja, för varje år som går, för varje säsong som följer. För redan våren 2019 hade då fått Zinedine Zidane att prata om honom som världens bästa nia. Och säsongen därpå så lyfte han ju verkligen till en ny nivå. Och tanken då var ju att Eden Hazard skulle komma in och bli den nya Galactico-stjärnan. Han skulle, så gott det nu gick, ersätta Cristiano Ronaldo ett år för sent. Men av detta blev ju inget. Och Real Madrid var inte längre laget som gjorde 8000 mål på en säsong, utan de blev ett rätt smågnidigt lag som i hög utsträckning definierades av en defensiv triangel med Sergio Ramos, Rafael Varane och Casemiro.
Ja.
Och som sen därpå förlitade sig på att Karim Benzema skulle hitta ett mål att snatta åt sig. Och det var, jag tror det var 4-0-0 redan före jul. Men om inte annat ändå ett slagläge i ligan och en serieledning som övertogs då de besegrade Atleti i derbyt strax efter nyår 2020. Och Karim Benzema avgjorde såklart den matchen, och Zinedine Zidane fungerade i allt högre utsträckning som den hype man som Karim Benzema kanske inte behövde, men som han definitivt förtjänade. För efter den där matchen mot Atleti så ombads Zidane att beskriva Benzema med ett ord. Och det klarade han inte. Han behövde använda två, och så är det den bästa.
Ja.
Och sen fick han i och för sig tillåtelse att bre ut sig lite mer. Och då började han resonera kring det där med att det inte går att reducera Benzema till enbart en nia, eller för den delen enbart en tia. Och det där med att liksom prata om honom som en 9,5, det tyckte inte heller Zidane funkade riktigt. För Zidane tyckte att Benzema var lite av precis allting. Och Zidane valde att beskriva honom som den kompletta fotbollsspelaren. Den totala fotbollsspelaren. Ja, jo, absolut, men han utgår ju ändå som anfallare, så skulle du kunna liksom placera in honom historiskt, göra någon typ av rankande jämförelse. Oväntat nog ställde Zidane ändå upp på det och hamrade fast att han såg Karim Benzema som den främsta franska anfallsspelaren någonsin. Och den konkurrensen är ju ganska barsk.
Ja.
Nu ska kanske inte Zidane själv eller Michel Platini in bland just anfallsspelarna, men det är ju ändå Thierry Henry, Eric Cantona, Raymond Kopa och Just Fontaine, för de som minns tillbaka, och ja, för den delen även Antoine Griezmann och Kylian Mbappé som hade varit iväg och vunnit VM.
Ja.
Men nej då, Zidane hade inga tvivel. Bästa franska anfallaren genom tiderna.
Och precis när han fått upp sån fart så kom pandemin och satt stopp för allt fotboll.
Ja, och då fanns väl en risk för att magin skulle vara bruten och att sagobubblan skulle spricka på andra sidan av pandemin. Men nej då, Karim Benzema återvände och var ännu bättre och ännu mer överlägsen och ännu mer utslagsgivande. För folk hade redan börjat acceptera att han verkligen hade ärvt och tagit över Real Madrid från Cristiano Ronaldo. Nu började det uppfattas som att han i alla fall var på väg att ta över och ärva hela den spanska ligan från Leo Messi. Och det är klart att det kan låta som en oerhörd överdrift. Men faktum är ju att Karim Benzema Real Madrid, efter det att fotbollen återstartade på andra sidan pandemiuppehållet, vann 10 ligamatcher i rad och körde om Messi och Barcelona i serietoppen. Och det var helt odiskutabelt att Benzema var den ledande spelaren under den här segersviten. För han var just den där spelaren som Zinedine Zidane hade byggt upp. Han var den kompletta fotbollsspelaren. Han som både kunde och gjorde rätt mycket av precis allt. Och det var någonstans typiskt att det kanske definierande ögonblicket i den här ligaspurten inte var ett mål som Karim Benzema gjorde, utan det var en framspelning då han sög in bollen och drog iväg från målet med försvararna hängarna på ryggen och sen bara hitta en klacktunnel fram till Casemiro som hade helt öppet mål och som stötte in bollen och som då befäste Real Madrids position som nya serieledare och blivande titelvinnare. Och den här säsongen gjorde Karim Benzema 21 plus 8 i ligan. Och det är ju inte hysteriska siffror. Det är ju inte Leo Messi eller Cristiano Ronaldo där runt 2014-2015. Men ska man få en bild av betydelsen som Benzema hade för laget och offensiven och ligatiteln, då kan man konstatera att hur många mål tror du liksom näst mest effektiva anfallare Real Madrid gjorde den här säsongen?
Ska vi gissa på 10?
Benzema gjorde 21, ingen annan forward gjorde fler än 3. Och de var i och för sig en del olika som liksom alternerade, så det var inte så att de gjorde 3 på 38 matcher.
Då kan de inte ha varit helt nöjda på Bernabeu ändå.
Ja, de var ju helt nöjda eftersom att de vann titeln. Men för den delen så var det tomma läktare och Real Madrid spelade på träningsanläggningen. Nej, men det var ju inte längre BBC eller Real Madrid som gjorde 8000 mål, utan det var färre mål men fler segrar. Och faktiskt en central anfallare som gjorde en ännu större andel av Real Madrids mål än vad Cristiano Ronaldo hade gjort. Okej, Ronaldo gjorde ju fler mål, men det var för att laget som helhet också gjorde fler mål. Benzema gjorde en större procentuell del av Real Madrids mål, och det går ju därigenom att argumentera att hans betydelse på ett sätt var ännu större.
Ja.
Del Real Madrid, la inspiración del gato, el lujo de Karim, el talento de Benzema y la compañía goleadora, el olfato de Casemiro, como en viejos y buenos tiempos en juveniles, Casemiro le da la ventaja al Real Madrid por esta acción de Benzema, artesanal gol de la Casa Blanca.
Och sen fick de en landslagsframgång också.
Ja, bara några månader efter EM-finalen. Det skulle nästa tunga europeiska fotbollsbuckla delas ut. För då var det ju Nations League-slutspel nere i Italien. Och jag ska villigt och öppet erkänna att jag inte heller kastar runt kepsen i förtjusning runt digniteten på Nations League. Men det är ofrånkomligen bra lag som är där och spelar högkvalitativ fotboll. Och när de väl står på planen så är det klart att de tar det på allvar och vill vinna. Och det var i det här slutspelet också tydligt att det var de riktigt stora spelarna som trädde fram. Och störst av dem alla, klarast av dem alla, lyste ju då Karim Benzema. För Frankrike spelar till att börja med semifinal mot Belgien och tycks gå mot en ganska solklar förlust, för de ligger under med 2-0 i paus. Men sen är Benzema där och skickar in en första reducering och så vänder Frankrike 0-2 till 3-2 i vad vi måste beskriva som en Nations League-klassiker. Och fan vet de inte finalen också är en Nations League-klassiker. För även där tar motståndarna ledningen. Spanien gör första målet. Men sen kvitterar Benzema genom vad som är en riktig Nations League-klassiker till drömmål. Jag vet inte om du har bemödat dig med att titta på det.
Jag har bemödat mig med det.
Ah, han får bollen liksom i närheten av straffområdets hörn och sen bara skruvar han den runt både försvarare och målvakt in i bortre krysset. Otroligt fint mål.
Jag kan väl bemöda mig med att lägga upp det på vår Insta.
Ja, det får du faktiskt sträcka
så att våra lyssnare kan få se det i varje fall.
@vvvkpodcast på Instagram. Ja. Där får ni se Benzemas finalmål i Nations League och förhoppningsvis får ni även se bilderna på när han lyfter bucklan och tar emot priset som finalens man of the match. Ja. Den allra bästa och mest utslagsgivande spelaren i den allra största matchen.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja,
jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Jag vet inte vad jag ska säga nästan, mer än att han blir bara ännu bättre.
Ja, nej alltså det finns ju just den där lockelsen att bara snabbspola förbi allt. Vi borde inte ha sagt någonting fram till och med nu, utan vi borde bara ha börjat och slutat med våren 2022. För nu spelar ju Karim Benzema en fotboll som han själv aldrig tidigare har gjort, men som också har få motsvarigheter i hela den moderna europeiska fotbollshistorien. Det är klart att det finns spelare som har gjort ännu fler mål, men just att göra de mål han har gjort i de matcher och i de lägen han har gjort det, och för den delen för det lag han spelar i, alltså det är verkligen svårbegripligt. Redan i och med hans första riktigt stora galakväll, och då syftar jag på hattricket och vändningen mot PSG, var det någonstans som att han hade rivit alla vallar och fördämningar och överträffat sig själv flera gånger om. För under den kvällen så passerade han självaste Alfredo Di Stefano och gick upp som Real Madrids tredje bästa målskytt någonsin. Liksom han hade redan passerat Santillana och Ferenc Puskas, och han är snart i Cap Raul. Och jag tror att han är trea på assistligan i Real Madrids historia därtill. Och ingen annan utlänning har någonsin gjort fler matcher för Real Madrid. Och de här bedrifterna, de här milstolparna, måste ju sättas i sammanhanget där Real Madrid är världens mest framgångsrika och kanske även största klubb. Och lyckas du med de här grejerna i den klubben, ja, då är det ju odödlig. Och det kan tyckas vara ett stort ord att använda, men det bleknar ju ändå i jämförelsen med hur Iker Casillas, den gamla Madrid-legendaren, uttryckte sig efter den här PSG-matchen. Och det var ju en lång rad av översvallande beskrivningar, så jag ska inte dra alla hans jämförelser, men han skrev bland annat att K9 är lika med Spindelmannen, K9 är din bästa kompis, K9 är din mormor, K9 är USAs president, K9 är Gud. Och det var Iker Casillas formulering. Vet du vad Zinedine Zidane följde upp med?
Mer än att han är världens bästa anfallare.
Den har sagt några gånger. Numera så konstaterade han att Karim Benzema, K9, han är oblaten. Och det är för sig spansk slang som inte riktigt funkar i svensk översättning, men som på ett sätt därigenom bara förstärks. Han är oblaten.
Mm.
Alltså Jesus kropp. Sen följde han visserligen upp med att vara lite mindre poet och börja återigen ge sig in på det här med att Karim, alla som gillar fotboll gillar Karim, för han är en gåva till de som verkligen uppskattar fotboll. Och en gång för rätt många timmar sedan så inledde vi ju det här med att, ja, men bara stapla allt det otroliga som Karim Benzema har lyckats med under, ja, men bara den gångna dryga månaden. Hattrick mot både PSG och Chelsea. Avgörande mot Chelsea i förlängningen. Avgörande mot Sevilla i matchen som kommer att ge dem ligatiteln. Och någonstans blir liksom den uppräkningen nästan ännu tydligare ifall vi inkluderar den enda match som Benzema tvingats missa under de senaste 2 månader eller vad det nu är. Han behövde ju stå över El Clasico med en skada, och omedelbart utan sin vägvisare, kapten och matchvinnare så faller då Real Madrid ihop och förlorar med 4-0.
Mm.
Men nu får vi se hur det blir med Champions League den här våren. Men klart är ju redan att Real Madrid kommer att vinna den spanska ligan, och på samma sätt är det redan klart att Karim Benzema kommer att vinna den spanska skytteligan. Och det är faktiskt rätt otroligt, men det har han aldrig tidigare gjort. Mm. Och det är dels för att han har knappt slagit straffar i hela sin karriär före Ronaldo, och Sen var det ju just det där med att Cristiano Ronaldo och Leo Messi var där och gjorde rätt många mål under rätt många år. Och den enda att spränga deras dominans, den enda att vinna en skytteliga när de har funnits i ligan, det har ju varit Luis Suarez. Men nu trodde du att du klarade dig igenom 5-6-7 timmar av Karim Benzema utan en enda trivia fråga.
Ja, jag har trivia fråga till dig också.
Ja, du har börjat med det och liksom tycker att du är en salt snubbe där igenom.
Jag trodde jag kom undan, men tack för det. Ja, börjar du då.
Men jag börjar med att helt enkelt fråga vem som egentligen var den sista att vinna den spanska skytteligan innan Leo Messi och Cristiano Ronaldo skaffade sig monopol.
Då säger jag bara rätt från höften, Raul.
Ja, det var väl en helt okej gissning, men den var fel.
Jaha, ja, så jag ska fortsätta gissa här.
Det är klart att vi måste ändå liksom, vi måste ju anstränga oss lite grann.
David Villa.
Ja, bra uttal.
Villa.
Jag ska inte bli kvar där, men det var också fel.
Jaha. Nistelrooy.
Nej, stämmer inte. Du kan få del ledtråden att, ja, vill du först veta vilken kontinent killen är ifrån, eller vill du veta vilken klubb han representerade?
Ta klubben.
Atletico Madrid. Nu tror jag vet vad du kommer gissa. Och det kommer vara fel.
Nej.
Jag gör det enklare för dig. Det är en sydamerikan i Atletico Madrid, jo, men det är 2009.
Argentina, antar jag.
Ja, vad är det för argentiner som har spelat där då?
Ja.
Som gör många mål. Som är ingift med Maradona.
Ja, just det. Kun Agüero, va?
Mm, det trodde jag du skulle gissa och det var fel.
Det var fel. Ja, men då kan du säga vad som är rätt då.
Liksom, har de haft någon vass colombian där kanske?
Ja.
Apropå katter och pumor och tigrar. Har de inte haft någon bra colombian?
Jo. Nej, men ta du det.
Ja, det var nu du skulle säga Radamel Falcao. Ja. Och så skulle jag garva och säga, det var också fel.
Ja.
Och sen var det alltså en uruguayan som faktiskt vann.
Ja, då var det ju han med långa håret.
Exakt.
Ja.
Jag tror du har förbisett.
Vi har spelat in i 8 timmar nu så att hjärnan är faktiskt inte den piggaste.
Du har förbisett honom tidigare när vi pratade.
Ja, jag vet, när han blev VNs bästa spelare. Jag vet precis det. Och han heter Fulan.
Ja! Ja! Där får vi fram den. Ja. Och det där var då den enkla delen av frågesporten. Du skulle sedan svara på vad som var skytteligan året innan Forlan gjorde.
Nej, men
alltså 2008. För det är en finsmakare.
Ja. Tar du det?
Ja, du kommer inte kunna gissa det. Så det får med, jag liksom pladdrar lite i 10 sekunder för att lyssnarna ska kunna tänka efter.
Nu har de tänkt.
Det är mycket därför vi behåller Håkans konstpaus. Det är inte bara för att han ska plågas. Nej. Det är för att även lyssnarna ska kunna tänka efter.
Ja.
Finsmakare. Mallorca. Dani Guiza.
Ja. God morgon.
Håkan ser förbryllad ut. Men det var för er där ute.
Ja, nu ställer jag en fråga till dig här. Benzema har gjort 83 mål i Champions League.
Mm-hmm.
Hur många utav dem är på straff?
Det är inte skitmånga. Det är 4.
1.
Jaha, se där.
Vilket ju gör det intressant. Med tanke på att han är 4 i skytteligan. Champions Leagues skytteliga genom tiderna, eller Europacupens skytteliga genom tiderna. Nu vill jag höra dig dra topp 10.
Topp 10? Dra åt helvete. Men alltså, är det Europacupen?
Ja, Europacupen också. Europacupen.
Ja, men alltså, det är tillbaks till...
Ja, det är tillbaka till...
Åh, herrejävlar. Ja. För då är ju, alltså Champions League kan man ju hyfsat, det är ju Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema.
Ja.
Jag gissar då att alla de är med på även en Europacup-lista.
Ja. Oh, ja. Ska jag ge dig hur många det är som inte är från Champions League?
Ja, det kan du göra.
Ja, det är en.
Det är en?
Ja.
Helvete vad märkligt att det bara är en alltså. Men det är ju garanterat i Stefano, för jag vet att han gjorde en jävla massa mål.
Han är 9.
9? Ja, men därtill är det bara Champions Leagues lista rätt upp och ner. Ja, den kan jag väl hyfsat. Ronaldo, Messi, Lewandowski, Benzema. Sen är jag rätt säker på att Raul är...
Han är 5.
Ja, då har vi alltså topp 5. Och vad sa du det Stefano var?
9.
Thomas Müller är med på listan.
Han är 7.
Mer kan man med. Han spelar för fler. Henri är med.
Henri 8.
Vad har vi kvar då?
6. Sex, och sen så är det två stycken på tionde plats.
Sex. Pippo Inzaghi?
Nej.
Shevchenko måste vara med.
Ja, han är delad tia. Då är det två kvar.
Två kvar, vad fan säger
vi? Sexan och delade tionde platsen.
Vad fan, är inte Zlatan med topp 10?
Ja, han är delad tia med Shevchenko. Då är det sexan kvar.
Tänkte säga Drogba, men det är för högt. Så många mål han inte gjort. Och det är inte så att Sala eller någon sån har hunnit upp dit. Vad fan kan man missa? Och vad, ge mig något, ge mig era eller klubb eller nationalitet eller någonting.
Ja, nej, men då kommer du dra det direkt.
Ja, men något måste jag.
Jag har sagt det här namnet.
Någon gång i ditt liv.
Nej, idag.
Idag, ja, men det fan. Du säger själv att jag hade spelat in i 8 timmar. Ja. Ska jag komma ihåg allt du har sagt?
En toppspelare.
Jag tror jag
gissar på honom nu när du.
Dina ledtrådar är fan sämre än dina quizinsatser.
Vad fan ska jag säga då? Vad jag än säger, han är holländare.
Jaha, ja, fanister då.
Ja, precis. Vad skulle du geta för ledtråd som du inte skulle kunna
Du skulle sagt att han
Ja, exakt.
Ja, men det där är inga problem att hitta någonting.
Hans tvillingssyster
Nej, men jobba något med PSV Eindhoven, för det hade inte fått mig att tänka så jävla direkt på honom. Hade man börjat liksom gå vilse i Ronaldo och Romario och allt det där. Jaha, vad fan var du kvarquissad då?
Ja, det var kvarquissad.
Ja, och vi får väl se precis hur högt Karim Benzema kan klättra på den där listan. Och vi får se hur lång hans karriär blir och hur länge han kan fortsätta att nå nya nivåer varje säsong, trots att han obönhörligen blir äldre och äldre för varje år som går. Men här och nu, ja, då står han i alla fall på 25 plus 11 i ligaspelet, vilket är högst av alla spelare i någon topp 5-liga. Han har gjort 39 mål på 39 matcher i alla den här säsongens tävlingar när vi sitter här och spelar in. Och han har ju till sist fått det totala erkännandet och möjligen väntar även den slutgiltiga bekräftelsen. För i slutet av april 2022 är såklart Karim Benzema dunderfavorit till årets Ballon d'Or. Och jag vet ju att sånt förändras, för fotbollen går fort. Och när en Champions League-buckla lyfts så gör det någonting med oddsen. Och när en VM-turnering avgörs så fördelas vanligtvis även Ballon d'Or. Men det är naturligtvis inte avgörande, utan det som alltid kommer att finnas kvar är ju detta med att Karim Benzema nu har nått en plats som väl egentligen ingen trodde att han var ämnad för. De allra flesta såg en riktigt bra fotbollsspelare, men knappt någon såg väl världens bästa fotbollsspelare. Och jag tror nog att jag vågar säga att Karim Benzema alltid har känt sig ganska missförstådd, både på planen och utanför planen. Men idag tror jag faktiskt inte att det finns någon som ser honom runt ett straffområde utan att begripa. Och vi har inte pratat så mycket om Karim Benzemas pappa i de här avsnitten, men vi har ju nämnt honom och vi vet att han alltid har varit väldigt närvarande och väldigt engagerad i och runt Karim Benzemas fotboll. Och därför finns det något rätt sorgligt i hur Karim Benzema länge kände sig missuppfattad även av honom. För även hans egen far tillhörde dem som kritiserade honom och klagade på honom för att han inte gjorde tillräckligt många mål, för att han inte syntes och tog plats och avgjorde matcherna. Och det där var något som hängde med Karim Benzema väldigt länge. Det var något som fanns kvar även efter att han hade vunnit Champions League flera gånger om. Den där känslan av att hans egen pappa någonstans ändå faktiskt var lite besviken på honom. Men sen vet jag också att Zinedine Zidane, denna Karim Benzemas kanske främsta förkämpe, denna fotbollshjärna som på många sätt saknar motstycke, ja, men han har tagit sig tid även med Karim Benzemas pappa. Och han har suttit och visat och dragit pilar och förklarat vad det egentligen är som Karim Benzema har gjort där ute och vad det har inneburit och fått för följder och hur det har fört hans lag till segrar. Och gradvis har då även pappa Hafid Benzema börjat förstå. Och han är ju inte ensam om att ha gått igenom den här inlärningen och det här sinnesvidgandet runt vad en centerforward egentligen ska göra. Vad en centerforward egentligen kan vara. Och idag är det så självklart. Idag är det bara att titta på fotbollen som Karim Benzema spelar, på matcherna och på tävlingarna som han avgör för att få odiskutabla bevis för hans storhet. Men på många sätt har den alltid funnits där. I alla fall för de som vetat hur de ska titta. De som insett att den lilla katten i själva verket är en puma. Och vissa av oss behövde tid på oss för att förstå. Några behövde få det utpekat för sig, förklarat för sig. Och det är okej för de allra flesta av oss är det ingen tävling att titta på fotboll. Men de som verkligen följt Karim Benzema genom hans karriär, de har dels fått uppleva väldigt mycket och de har nog dessutom närmat sig en lite större förståelse för världens allra mest komplexa idrott. Karim Benzema har gjort fotbollen ännu lite större och även om det är många som vinner olika titlar är det väldigt få som lyckas med det.
Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.